Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Jag läste ur Efesiebrevet kapitel 4, verserna 1-6.
Predikotexten idag är hämtad ifrån Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 9-11. Vi befinner oss i det som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön. Kapitel 13 till och med 17 i Johannes evangeliet är något av det starkaste och mäktigaste vi har i Bibeln. När Jesus i handling har visat vad kärlek är, när han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Han undervisar om framtiden med värme och djup. Han förklarar och betonar andens uppgift i den kommande kyrkan. Han ger oerhört starka löften om bönesvar. Han visar på treenigheten. Via bilden om vinstocken och grenarna ger han kyrkan en sorts definition faktiskt. Han talar om kärleken, om kallelsen, men också om förföljelserna som ska komma. Så avslutas detta med förbönen. Överste prästen hos judarna var ju en representant för folket som en gång om året fick gå in i det innersta, i det allra heligaste av templet och bära fram folkets och hans egen synd och be om försoning. Nu ber Jesus som överste prästen för den hela kommande, det nya Israel, den hela kommande församlingen. Vi läser ifrån Johannes 17, vers 9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett. Liksom vi är ett. Splittringen mellan kristna och olika samfund har ju alla tider varit ett argument för att kristen tro inte är relevant. Det utgår ju från ett tankesätt som betyder att allt ska vara lika, att alla ska tänka samma, att vi ska handla samma, att vi ska tycka och säga samma sak. Det argumentet skulle ju aldrig användas för ett fotbollslag. Nu finns det ju en del som hävdar att de inte är idrottsintresserade, så vi kan ta exemplet symfoniorkester då. När jag predikade över den här texten sist så var Zlatan i sitt esse. Och då sa jag det, tänk om hela landslaget hade bestått av 11 Zlatan. Eller tänk om en symfoniorkester bara skulle bestå av tubor. När enheten hos ett fotbollslag eller en symfoniorkester bygger på olikheter, olika egenskaper, olika förmågor, där enheten är en kombination av olika, de här olikheterna som skapar enheten. Som leder till det målet, att vinna matchen eller att spela det där stycket. Det finns inget fotbollslag där man har satt ihop laget kan direkt gå ut och spela en match och göra det fullständigt okej. Okay. Eller symfoniorkestern när man har satt ihop det att spela det stycket. Nej, det kräver en hel del både träning och arbete för att få den funktionen som man behöver det här. Det finns ju en typ av andlighet. Och det finns i vårt sammanhang väldigt tydligt ett politiskt system där man har övat in svar och argumentation som gör alla samtal och all debatt omöjlig. Och det blir så fruktansvärt tråkigt. Vi har väl alla någon gång försökt för ett samtal med någon som kommer från till exempel Jehovas vittne. Och alla de här färdiga svaren gör att det blir ju dött. Det blir inget liv. Det är långt ifrån enheten i Kristus. Vad säger Jesus nu då? Ja, han säger i texten och i sammanhanget att treenigheten, det är den första huvudmodellen för kristen enhet. Och Johannes beskriver ju det just i avskyddstalet gång på gång, det här med anden, fadern och sonen. Och ibland kan det vara lite svårt att hänga med vad det är. Ibland är det fadern som sänder anden, ibland är det fadern och sonen och ibland är det annat. Så att det går inte helt att bygga en logisk kedja av det så att allt stämmer. Men det är en dynamisk enhet som är skapad av Gud. Gud har valt att verka, handla som fader, son och ande. Det är huvudmodellen för andlig enhet. I den enheten finns församlingens enhet. Alltså, är det inget som vi kan organisera fram? Den finns som en given förutsättning. Inte som ett mål, som du var inne på, utan den finns där redan. Det gäller bara att vi ska hitta den, förstå den och ta in den. Hur blir vi ett med den andliga enheten? Ja, i avskedstalet så talar Jesus om att vi ska vara en gren på stocken. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Det stod ju trädet i... Ja, nu är jag så mossig som nu var jag på 1917 års. Men det är några av oss som kunde det bibelordet. Men det är faktiskt en poäng att det är en stock. För stocken ligger eller växer uppåt. Det är olika på olika. Men alltså principen är ju då att på den här huvudstocken så sitter alla grenar. Trädet är det ju så att det gör så här, va? Eller hur? Det är den där grenen där uppe har en viss bit ner till stammen, men sitt stocken, det hör alla ihop med stocken. Jesus är stocken. Att vara en gren på vinstocken är att höra direkt ihop med Kristus. Att höra ihop, vara tillsammans, vara satt på Kristus. Då kan du inte välja att vara dig själv. För då kommer du inte vara en gren där. Utan varken du vill eller inte hör du ihop med alla andra grenar som sitter på den stocken. Att höra ihop med Kristus innebär att du hör ihop med alla andra som sitter på grenen. Eller sitter på stocken. Vi ska sitta på stocken. Och vad är uppgiften? Bära frukt. Hur är det nu med grenarna på äppelträdet där? Min hustru blir så sugen som undrar. De äpplena är tillhör de församlingen, underförstått. Kan jag gå och plocka dem själv där som sitter på det här trädet när vi parkerar där? Jag sa det tillhör församlingen med uttyt, men jag vet inte hur det är med äpplena. Men hur är det med den där grenen som det tunga äpplet sitter på? Jo, det tänker fruktansvärt mycket just nu. Hur ska jag kunna orka hålla det där äpplet? Hur har jag fått fram det där äpplet egentligen? Hur blev det ett äpple, tänker den där grenen? Jag är så rädd att jag går av och så... Oh, nej, gör den väl inte, va? Den är där bara för den är i sin funktion. Genom att sitta på stocken har den fått näring från stocken. Direkt näring från Jesus. Genom att vara ute, vara i funktion, har solen och väder och vind och allt annat gjort så att Gud har fött fram en växt. Växten har befruktats, helst av ett bi, en annan, och sen som småningom bildat det äpplet som har vuxit fram. Grenen har bara suttit på Kristus. Vart med och sett till att det kommit näring och bär frukten. Att bära frukt, det är att ta sin näring från Gud själv genom Jesus Kristus. Att vara satt i funktion där jag är placerad. Och då är ju Paulus bild av kroppen en bild som på sätt och vis är starkare. Den appellerar mer till det jag pratade om, fotbollslag och symfoniorkester. För i Paulus bild av kroppen med Kristus som huvudet är ju så tydlig. Och han påpekar där olika egenskaper som olika. Ögat har sin egenskap, munnen har sin, örat har sin. Vi har olika egenskaper. Paulus bild av församlingen, en enhet där vi alla är delar i en kropp. Och på samma sätt, Paulus hade inte den kunskapen som vi har idag, att vi vet att alla delar på kroppen genom nervsystemet är direkt kopplat till hjärnan. Ja, det finns betingade reflexer där signalen går utan att det går hjärnan. Men vi behöver kanske inte hårdra bilden, men i principen är ju det att för att det ska hända någonting någonstans så måste det komma en signal från hjärnan, från huvudet ut till det som ska hända. Samma funktion. Direkt kontakt till Kristus. Genom att direkt höra ihop med Kristus kommer vi i funktion. Är vi med i den andliga enheten har vi förutsättningar för att gå vidare. Alltså det blir ju en upprepning, men jag har skrivit det här igen då, alltså att enheten är aldrig och ska aldrig bli att alla är lika, att vi tycker samma, att vi säger samma saker, tvärtom. Utan vitsen är ju just det, att vi är olika, att vi tänker olika, att vi har olika förutsättningar, att vi har olika bakgrund, men när vi sitter på Kristus, hör ihop med Kristus, då bildar vi en enhet som kan tjäna honom. Den andra biten som är tydlig i vår text här är ju förhållandet mellan världen och inte världen. I vår text är det tre gånger, om vi läser hela det sammanhanget så finns det 13 gånger det här ordet. Kosmos. Kosmos är ju en bild, eller en del av betydelsen av kosmos är ju Guds skapelse. Alltså från kaos skapar Gud och bildar kosmos. Alltså enhet, funktion, ordning. Det som Gud skapade, världen som Gud skapade. Men i vår text, och ofta i betydelse, står världen inte för det, utan för den värld som människan genom att synda öppnade för det onda. Världen står i kontrast mot Guds rike. Det kan faktiskt också betyda smycke eller prydnad, det här ordet kosmos. Men det är, ja, det är sån där teologisk grotteri, så det behöver vi inte prata om. Men då säger Jesus här i vår text: jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom det är mina. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Då har vi dubbelheten här. Lite tidigare i vers 6 så säger Jesus: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig. Gud har i Jesus tagit ut den som tror från världen. Men vad hände sen? Jo, sen säger Jesus ändå att vi ska vara kvar i världen, men att han ska komma till oss. I vers 11. Och läser vidare i vers 14 så står det att världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Läser vi i vers 15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att de ska bevara dem från det onda. Vers 18. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Gud har i Jesus tagit oss från världen. Befriat oss, skapat ett nytt hjärta, gett oss en ny egenskap som är av Gud. En förnyad människa inuti oss själva. Ett befriat område som är helt skyddat från allt annat. Ibland märker vi det inte själva, men det finns det. Och sen placerar Gud oss tillbaka i världen för att vi ska tjäna i världen. Och här ligger vi emellan detta. Leva i världen utan att leva av världen. Alltså, vi har ju gång på gång, jag tror att detta är ett exempel, det som några av er säkert har läst om nu, detta Hällebergskyrkan. Ett sätt för människan att försöka skapa någonting så att vi inte drabbas av världen. Ofta ett ärlig utgångspunkt. Men man bygger ett system för hur man ska vara för att man inte ska drabbas av världen. Jag tror Knutby fanns bitar av det här. Hela bilden av Hällerby står inte i GP, det ska ni veta. Och lite grann som vi pratade förra söndagen, hur fantastiskt det var att GP på första sidan berättade om när kristna i Mellanamerika som förvandlas och gick tillbaka, så är det ju inte riktigt roligt att läsa den här serien. Men jag tror det är det här människans sätt att försöka bygga någonting så att vi klarar oss, skydda oss, försöka hålla ihop oss så att inte världen tar koll på oss. För världen är ett hot. Och det handlar inte först och främst om församling, utan det handlar om oss var och en. Det materiella, positioner och makt, njutningar och upplevelser, självhävdelse. Alla de här sakerna är världens sätt. Det är det världen går ut och bygger på. Och ingen av oss går fri utan vi hotas av detta. Alltså det finns vackert sätt att leva i livet. Det finns otroliga styrkor i livet. I familj, i gemenskap, med barnen och barnbarnen. Att ha ett bra jobb, ha en bra bostad, att kunna resa, se saker. Ja, det är fantastiska saker som vi ska vara tacksamma för att leva i och med. Men det får inte ta över. Det får inte bli allt. Det får inte ockupera hela vår personlighet. Då blir det att vi lever av världen. Vi ska leva i världen, men inte av världen. Och jag tror inte att det är församlingens uppgift. Ja, församlingen ska givetvis skapa miljöer för att underlätta för oss att leva tillsammans i enheten. Men det är inte församlingens enhet att beskydda var och en. Vi har en huvuduppgift att själva sitta kvar på stocken. Att vara den läm vi är i kroppen. Och det är självklart att vi stärker varandra, men det här är på något sätt ändå ett individuellt hot där vi är så olika och det vi andra. Enhet i en församling kan vara att vem som helst, hur den än ser ut, vad den än har för bakgrund, är välkommen för den människan söker Kristus. Vi behöver inte ha någon gräns. Vi behöver inte ha några krav. Om Kristus är vårt centrum, vår mitt, om Jesus är den största, då tror jag istället att då är vi i den enhet som Jesus talar om, och den enheten i sig kommer att ha dragningskraft. Då kommer världen att förstå, sa Jesus. att ni hör ihop med mig. Så en nyckel för en församling är inte att sluta sig, utan det är att öppna sig. Men den individuella friheten kan för var en av oss bli ett hot, så att vi plötsligt lever av världen. Jesus säger, hur ska vi bevaras då? Hur ska vi finnas i den här? Ja, genom hans förbön och genom den enhet han har presenterat. Sen när vi läser texten i fortsättningen så säger han genom sanningen, genom ordet, genom anden, genom helgelsen. Och då kommer vi till det här tråkiga igen då. Vad är det att vara kristen? Ja, det är att läsa Bibeln, det är att be, och det är att läsa Guds ord, och det är att öppna sig för anden, och det är, ja, att leva i gemenskap. Ja, det är det. Det är liksom inget. Det finns inget annat, det finns inget fix, det finns inget recept någonstans. Eller skapa någonting som gör att det är ett system. Utan det är det här. Och då är vi ju olika, vi brottas olika med olika saker som vi tror på olika och vad vi gör. Men det är de här bitarna som Gud har gett oss. Att det är hans inbjudan, det är hans redskap för att vi ska finnas i hans enhet och leva med enheten. Jag vågar påstå att samtidigt som vi kanske har det mest sekulariserade samhället som helhet i vårt land nu. Danmark brukar betraktas som mer sekulariserat än Sverige, men om man tittar och studerar, och då finns det ju sådana här måttstockar hur många är mer aktiva i olika sätt och så. Men alltså det här, så ser vårt samhälle ut. Och vi som har varit med på det här, alltså när jag växte upp så var det ju ingen som inte visste vad det var att vara med i en kyrka. Vad det var att tro. Vi läste bordsbön innan vi gick till maten i skolan, och vi läste välsignelsen tillsammans innan vi slutade på dagen. Den åldersgruppen tillhör, det var så i den svenska skolan. Däremot hade vi inga gemensamma avslutningar i kyrkan, som en del hävdar. Men det spelar ingen roll. Nu spårar det ur lite grann. Var det fördel? Var det bra eller? Ja, jag kan säga att jag skämdes istället. Jag tyckte det var utpekande. Jag tyckte det var lite jobbigt det där med det här att behöva göra det. För de andra skattade och flinade, och de var inte alls med i det. Och det var nästan stötande. En del lärare tog ju det också på det sättet, att det var på något annat. Om det är ett mått på sekularisering, så gör det ingenting för mig. Och det var så på den tiden att den som lämnade sig åt Gud på tältmöte på fredag kväll kunde stå på söndagen och sjunga i kören, för de kunde ju alla sångerna. Och då var det inte så noga att lära sig stämmorna som en symfoniorkester, utan då kunde man vara med. För det var så, man visste vad det var att vara innan utanför. För oss som lever som kristna idag, så vågar jag påstå att världen längtar efter mål, mening och helighet. Man söker andliga upplevelser på en massa olika sätt. Vi skrivs om det, det talas om det, man ser det. Vi beskriver de här hälsosidorna och levasidorna som är GP idag till exempel. Det här är ju ett sätt för människor att försöka hitta någonting. Då måste man börja springa, eller man måste göra något annat, eller man ska dyka, eller man ska, alltså det här va. Och sen finns det ju andra strömningar, yoga. Ja, nu måste man göra ett sätt. Och yoga, avslappning är bra, men det finns ju en yoga där det handlar om att en buddhistisk tillbedjan. Alltså det här idag, det är att man söker mål, mening och helighet, kan också leda var som helst. Och därför har vi idag som församling och kyrka en oerhört viktig uppgift i den värld dit Gud, där Gud har satt oss och där han sänder oss ut. Att vi där vi är satta är representanter för den befrielse som Gud har gjort med dig i ditt inre. Den har du med dig där du lever i din vardag. Du kommer med den du är med ett befriat område det som människan längtar efter och söker. Vi måste våga vara de vi i Kristus är i vår vardag. Och självklart, församlingen är viktig. Det är där vi hämtar näring, det är där vi hämtar inspiration, det är där vi kan bära fram våra bönämnen, be för det som vi tycker är jobbigt. Det är vi vet att andra tycker, att vi välsignar, befruktar varandra och för att sända ut oss. Ibland gör vi sådana saker tillsammans, utåt också. Men vardagsgärningen som vi alla har genom att sitta som en gren på stocken, det är att vi kommer till världen med ett befriat område. Och vad tycker då Gud? Jo, Gud älskade världen så mycket att han gav den sin ende son. Tack Gud för att vi i dig Fader, Son och Ande får tillhöra en andlig, gudomlig, dynamisk enhet. Hjälp oss att våga tro och lita på att det är vår kallelse, vår uppgift att tillhöra dig och den. Och hjälp oss att tillsammans forma varandra och vår församling så att vi kan bevara den enheten i dig och tjäna andra. Amen.